I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja. Du bar ditt kors, o Jesu mild, då dödens väg du trädde, till frälsning för den värld som vild och full av hatig hädde. O kärlekshöjd, du blöder böjd för dem som dig förfölja. Du bar ditt kors, då bar du och med världens skulder mina, och bland de otacksammas flock som du vill nämna dina, är också jag, fast dag från dag din kärlek mig besöker. Du bar ditt kors, din härlighet som alla himlar prisa, din makt som icke gränser vet du lade av att visa. Det intet finns som icke vins av kärleken som lider. Du bar ditt kors, så lär och mig och segerhjälte vinna, och upp på korsets helga stig till himlamålet hinna. Då är min själ förvarad väl och lever i din kärlek. Så tackar vi dig, Herre vår Gud, och trofaste himmelske Fader, för att vi får vara samlade denna stund omkring detta väldiga budskap som vi får betrakta i ditt heliga ord som gäller vår frälsare, hans lidande och hans död. Allt detta som skedde för vår skull. Och Herre, måtte det bli så nu denna stund att du får skriva in detta i våra hjärtan, att det var för mig, för oss alla, som detta skedde. Tack att du öppnade för oss alla vägen till himmel och salighet, så att ingen enda människa behöver gå förlorad, utan vi har alla öppen tillgång att gå in i det allra heligaste, då du, vår frälsare, har gått före med ditt eget blod och banat vägen. Så lämnar vi oss nu, Herre, i dina händer. Kom med din gode heliga ande och inskriv orden i våra hjärtan. För ditt namns skull. Amen. Ja, jag vill då denna långfredagskväll läsa ett avsnitt ifrån Lukas evangeliets 23 kapitel. Och jag börjar där på den 33 versen i Jesu namn. Och då de kom till det ställe som kallas huvudskalleplats, korsfäste de där honom och ogärningsmännen, den ene på den högra sidan och den andra på den vänstra. Och Jesus sade, Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Och folket stod och såg på, och även rådsherrarna jämte dem gjorde spe av honom och sade, andra har han hjälpt. Hjälper han sig själv om han är Kristus, Guds utkorade? Och även krigsmännen begabbade honom och gick fram och räckte honom ättika och sade, är du judarnas konung så hjälp dig själv. Även var en överskrift skriven över honom på grekiska, latin och hebreiska. Denne är judarnas konung. Och en av de ogärningsmän som var upphängda hädade honom och sade, är du Kristus så hjälp dig själv och oss. Då svarade den andre, näpste honom och sade, fruktar du icke ens Gud då du är under samma dom? Och oss sker rätt, ty vi lida det våra gärningar är värda, men denne har inte ett ont gjort. Och han sade till Jesus, Herre, kom ihåg mig då du kommer i ditt rike. Och Jesus sade till honom, sannerligen säger jag dig, idag skall du vara med mig i paradiset. Och det var vid sjätte timmen, och det blev mörker över hela landet ända till nionde timmen. Och solen miste sitt sken, och förlåten i templet rämnade mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst och sade: Fader, i dina händer befaller jag min ande. Och då han hade sagt detta gav han upp anden. Amen. Helige Herre Gud, helga oss i denna sanning, ty ditt ord är sanning. Amen. Jesus hade ju sagt till sina lärjungar: Jag säger er att på mig måste ännu fullbordas det som är skrivet, och bland ogärningsmän vart han räknad. Ty det som rör mig når nu sitt slut. Och det här som stod skrivet, bland ogärningsmän blev han räknad. Ja, det var ju ett citat ifrån Gamla testamentet, ifrån profeten Jesaja, det 53 kapitlet, som ju i sin helhet handlar så mycket om vår frälsare och hans lidande, hans gärning för oss. Men det står det ju i den sista versen där i Jesajas 53: Därför skall jag tillskifta honom hans lott bland de många, och med talrika skaror skall han få utskifta byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare. Han som bar många synder och bad för överträdarna. Ja, det är ju detta som vi har läst om nu här i Lukas evangeliet. Det som skedde där på Golgata. Det som länge hade varit förutsagt. Det skulle nu allt gå i fullbordan. Vi vet att Herren Jesus hade tillsammans med sina lärjungar ätit påskalammet. Och han hade ju åstundat eller önskat att få äta påskalammet med sina lärjungar den dagen. Och det var därför att nu skulle inte detta längre behöva ske, detta förebildande. Nu hade det liksom haft sin tid med påskalammsmåltiden under gamla förbundets tid. Nu skulle själva verkligheten träda in, då det sanna påskalammet skulle offras. För det är ju som aposteln Paulus skriver, att vi har också ett påskalamm som är offrat för oss. Och det är Herren Jesus Kristus. Han är det verkliga påskalammet. Och så hade ju också Jesus tillsammans med lärjungarna instiftat den heliga nattvarden. Och han hade hållit avskedstalet till dem. Och så gick de ut till Oljeberget, till Getsemane örtagård. Och det var där som vår frälsare kämpade den svåra kampen i bön till sin himmelske fader. Det var där han också förklarade sig villig att tömma den svåra kalken, den bittra kalken. Om det hade varit möjligt att den kalken skulle tas ifrån honom, så hade det fått ske. Men då hade inte vi människor blivit räddade. För vår skull måste han tömma lidandes kalken i botten. Och då kämpade han där i örtagården på ett sådant sätt att det står där att han kom i mycket stor ångest och bad ännu ivrigare, och hans svett blev så som blodstroppar som föll ner på jorden. Så kan vi läsa om detta. Och vi kan aldrig fatta eller förstå vad det innebar, denna hans kamp, detta hans lidande inför sin himmelske fader. Och han skulle stå där inför den helige guden så som vår representant, så som ställföreträdare för hela den fallna mänskligheten. Men han gjorde det, vi säger det på nytt, han gjorde det för oss, för vår skull. Så kom då Judas, förrädaren, tillsammans med översteprästerna och de äldsta och befälhavarna över tempelvakten för att gripa honom. Och då säger Jesus bland annat detta: så som mot en rövare har ni gått ut med svärd och stavar för att fasttaga mig. Ja, bland ogärningsmän blev han räknad. Han blev räknad så som en brottsling som skulle straffas med döden. Och så då vi läser vidare i den heliga passionshistorien, så finner vi ju hur han blev dömd där inför det stora rådet. Blev dömd till döden och överlämnad åt den romerske landshövdingen Pontius Pilatus. Och att också han utlämnade honom till att korsfästas. Ändå hade man inte kunnat finna något egentligen som han var skyldig till. Och då kan vi ställa den frågan: blev då Jesus dömd så som oskyldig? Ja, det har säkert förekommit under tidernas lopp att människor har blivit dömda och kanske till och med avrättade utan att ha varit skyldiga till det brott som de anklagades för. Ibland får man höra om det, särskilt från USA, där man ännu har dödsstraffet, att många kan ha blivit dömda till döden utan att egentligen ha varit skyldiga till brottet. Hur var det då med Jesus? Dömdes han skyldig eller oskyldig? Ja, vi måste betänka att med Jesus var det ett särskilt förhållande. Samtidigt som han i sig själv var alldeles oskyldig, därför att han var helt och hållet utan synd och skuld, så var han ändå nu, när han står här inför Pontius Pilatus och dömd av det andliga stora rådet och den världsliga domstolen, så var han likväl skyldig därför att han hade tagit på sig hela världens syndaskuld. Den bar han på sig. Och vi finner att han egentligen inte heller talar något till sitt försvar. Det står att han tiger då han blev anklagad. Rövaren där på hans sida, en av rövarna, han sa ju: denne har inte ett ont gjort. Och det var sant. Men det fanns en annan verklighet, en för människor kan vi säga osynlig verklighet. Och det är det som Herren genom profeten säger också: Herren kastade alla svåra synder upp på honom. Det är det som människor inte kunde se med sina ögon. Men Jesus visste om det. Han visste att allt måste fullbordas som var skrivet. Och den himmelske fadern visste om det. Han visste varför ett straff sonen skulle ta på sig och genomgå. Och vi säger det än en gång. Vi ska tänka på att det var dina och mina synder som han blev straffad för. Varför det? Jo, därför att vi skulle slippa straffet. Vi läser på ett annat ställe hos profeten Jesaja. Där ställs ett par frågor i 63 kapitlet. Vem är han som kommer från Edom? Från Bosra i högröda kläder, så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft. Det är jag som talar i rättfärdighet, jag som är en mästare till att frälsa. Varför är din dräkt så röd? Varför liknar dina kläder en vintrampares? Jo, en vinpress har jag trampat, jag själv alena, utan att någon i folken har bistått mig. Jag trampade dem i min vrede, söndertrampade dem i min förtörnelse. Då stänkte deras blod på mina kläder, och så fick jag hela min dräkt nedfläckad. Ty en hämndens dag hade jag beslutit och mitt förlossningsår hade kommit. Det var våra fiender han skulle hämnas på. Han skulle nu besegra syndens makt, dödens makt och djävulens makt. En hämndens dag är denna Golgata-dagen som Herren hade beslutat. Och hade han någon medhjälpare? Nej, det står där i den femte versen. Jag skådade omkring mig, men ingen hjälpare fanns. Jag stod där i förundran, men ingen fanns som understödde mig. Då hjälpte mig min egen arm, och min förtörnelse understödde mig. Ensam gick han till detta. Ensam till vår död. Men han var en mästare till att frälsa. Står i en sångvers, frivilligt Jesus i döden gick, och släktets lön han uppbära fick. Släktets lön, det var det som du och jag hade förtjänat. Genom våra synder, genom våra överträdelser, det skulle han nu bära. Och Martin Luther säger över detta följande, ett citat som vi nog har hört många gånger, men det är värdefullt att få ta fram det på nytt. När den barmhärtige fadern kastade alla svåra synder upp på honom, så sade han: du skall vara det alla människor varit och är, ifrån tidens början in till dess slut. Du skall vara den syndaren som tog äpplet i paradiset. Du skall vara David som bedrev hor och mord. Du skall vara Paulus som förföljt, försmädat och förövat all våldsamhet och så vidare. Korteligen, som en sammanfattning, du skall vara det alla människor är. Liksom hade du ensam gjort alla människors synder. Därför tänk nu på hur du betalar och gör till fyllest för dem. Ja, alla dessa syndare som ju också är beskrivna i vår bibel. För bibeln beskriver oss människor precis sådana vi är. Adam, David och Paulus och allihop. Men här kan vi också få sätta in våra egna namn. Jag vet inte vad ni heter allesammans, men du kan själv sätta in ditt namn här. Och så tillämpa dessa orden från den himmelske fadern. Du ska vara den syndaren som heter så och så. Och så skulle han bereda sig att gottgöra för allt det som vi hade brutit. Bland ogärningsmän blev han räknad. Vad är en ogärningsman värd? Jo, den som har brutit emot Guds bud. Den som har syndat och överträtt Guds bud och Guds vilja är ingenting annat värd än en evig förtappelse. En ogärningsman är värd helvetet. Därför måste också vår frälsare smaka helvetets bitterhet. Det står också: förbannad är var och en som inte förblir vid allt det som är skrivet i lagens bok, så att han håller det. Detta är Guds vilja. Det är Guds uttalade dom. Därför att Gud är helig och rättfärdig. Och han kan inte stå tillsammans med synden. Och lagöverträdelsen är ju synd. Därför är den förbannad som inte förblir vid allt det som står skrivet i lagens bok, så att han håller det. Och då kan vi fråga: vem har hållit det? Vem har hållit lagens ord och lagens bud? Ingen enda av oss har gjort det. Tänk så mycket ogärningar det finns. Och också vad vi brukar kalla för underlåtenhetssynder. Jag vet inte om ni förstår det ordet. Alltså det som man inte har gjort, men som man skulle ha gjort. Man har underlåtit att göra det. Det är också synd. Då är vi alla under förbannelsen, sådana vi är i oss själva. Och jag tänkte på ett ställe där också hos profeten Jesaja, i det 59:e kapitlet. Så säger Herren där: det är era missgärningar som har skilt er och er Gud från varandra. Och era synder är det som fördöljer hans ansikte för er, så att han inte hör er. Ty era händer är befläckade av blod, och era fingrar och missgärning, era läppar talar lögn, och er tunga frambär orättfärdighet. Ja, men det måste väl ändå vara frågan om några särskilt stora brottslingar som är här beskrivna. Nej, det är du och jag. För det är detta som sen aposteln Paulus tar upp i Romarbrevets 3:e kapitel. Och där säger han samtidigt att det är ingen åtskillnad. Alla har syndat och är utan berömmelse inför Gud. Därför är detta en beskrivning på oss. Och vi läser Ytterligare något är från Jesajas 59. Deras fötter hastar till det som är ont och är snara när det gäller att utgjuta oskyldigt blod. Deras tankar är fördärvliga tankar, förödelse och förstöring är på deras vägar. Fridens väg känner de inte, och rätten följer inte i deras spår. De går krokiga stigar, och ingen som vandrar på de stigarna vet vad frid är. Sådan är människan av naturen. Och sådan är också din och min natur. Om inte Herren Gud i sin stora nåd och barmhärtighet får väcka oss upp över detta, så att vi tar vår tillflykt till vår frälsare och blir iklädda hans rättfärdighet, som han vill ikläda oss, så som en klädnad. När det nu är så eländigt med oss som skriften beskriver det, tänk då så väl att han har kommit som blev räknad bland ogärningsmän. Han som blev en av oss och som hade detta stora uppdraget här i världen, att han skulle göra alla de gärningar som vi inte har gjort, men som Gud kräver av oss i sin helighet. Det som vi brukar kalla för hans görande lydnad. Sonens lydnad, görande lydnad. Och där fattades ingenting. Vi vet att han uppfyllde alla Guds bud. All rättfärdighet uppfyllde han i vårt ställe. Och så skulle han också bära straffet för det som vi har brutit och det som alla människor genom alla tider har brutit. Det skulle läggas på honom. Och vi behöver inte gå längre än till oss själva förrän vi kan inse att det var mycket som lades på honom. Min egen synd och överträdelse, dagliga synd. Den som alltjämt låder vid oss. Allt detta lades på honom i den stunden. Först där i Getsemane och sedan på Golgata. Och i en psalm i Saltaren. Det finns ju flera psalmer som är särskilt messianska psalmer som handlar om den lidande tjänaren, Herren Jesus. Så tänker jag nu på den 69:e psalmen. Fräls mig Gud, ty vattnen tränger mig in på livet. Jag har sjunkit ned i djup dy, där ingen botten är. Jag har kommit i djupa vatten och svallet vill fördränka mig. Jag har ropat mig trött, min strupe är förtorkad. Mina ögon försmäktar av förbidan efter min Gud. Flera än håren på mitt huvud är de som hatar mig utan sak. Många är de som vill förgöra mig. De som utan skäl är mina fiender. Vad jag inte har rövat, det måste jag gälda. Vem är det som talar? Jo, det är vår frälsare. Och det verkar som om han är i en stor nöd. Som en som har sjunkit ner i djup dy. Ja, det är som det har sagts att ingen människa kan ha fallit så djupt så att inte Jesus har tagit också detta på sig. Han har liksom gått ner så djupt i vårt elände att han tagit det allra svåraste och allra värsta på sig. Vad jag inte har rövat, det måste jag gälda. Det är därför han utbrister på korset: min Gud, varför har du övergivit mig? Och var han djupt där nere. Och det står i en sång. Det står att Gud är död för alla människosjälar. Och det är en annan sångförfattare. Det är egentligen från 1700-talet. De gamla sångerna. Men det är så innehållsrika. Och de talar om detta som verkligen då skedde. När Jesus, Guds son, dog på Golgata kors. Så säger den sångförfattaren: när Gud var i nöden och smakade döden, ja, helvetets galla för syndare alla, då blev hela skulden utplånad och betald. Eller gulden, som det egentligen står. När Gud var i nöden. Tänk så förunderligt. Att det var Gud själv som trädde in här och ordnade vår sak. Och det är ju detta som är det centrala i evangelium som den här sångstrofen innehåller. Han smakade döden, ja, helvetets galla för syndare alla. Det är själva evangelium. Och nu är det frågan vad det betyder för oss. Då vi får höra det, är det någonting som vi behöver höra? Att en har dött för alla och därför har alla dött. Detta som vi också benämner hans lidande lydnad. Då han var lydig in till döden, ja, in till korsets död. Korsets död, det är ju förbannelsens död. Förbannade var och en som hänger på trä. Då blev han förbannad inför Gud. Min Gud, varför har du övergivit mig? Och än en gång ett ord om orsaken till detta. Vem som hade vållat honom det. Jesajas 43 kapitel. Du har vållat mig arbete genom dina synder och möda genom dina missgärningar. Jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull, och dina synder kommer jag inte mer ihåg. Tänk att det verkligen är på det sättet att hans gärning för oss, den innebar att överträdelsen blev utplånad och att han inte mer kommer ihåg våra synder. Är det möjligt? När vi ännu känner synden hos oss och ser den i världen, hur kan den vara glömd av Gud? Jo, då det gäller så som skuld inför Gud, så är den glömd och borttagen. Och det sker alltså inte när du och jag gör bättring och vänder om till honom och börja tro på Jesus. Det sker inte då. Nej, det har redan skett. En gång för alla. Och det står också hos en av profeterna att han skulle utplåna detta lands missgärning på en enda dag. Då är den alltså utplånad. Den är borta. Den är utstruken. Den står inte där längre, denna skulden inför Gud. Ja, men då är det inget som hindrar oss från att bli saliga. Nej, visst inte. Från Guds sida är det inte ett hinder. Från Guds sida så är det klart. Han har utstrukit. Han har utplånat. Han har borttagit syndens skuld. Vänd nu om till Herren och ta emot denna stora gåvan som läggs framför dig i din frälsare. Det är det som nu går ut över världen. Låt försona dig med Gud. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv, icke tillräknande dem deras överträdelser. Men låt nu försona dig med Gud. Gå inte som hans fiende bortvänd ifrån detta, utan kom tillbaka till din rätte Gud och frälsare. Och så får du tro detta för din egen del, att synden utplånades där på Golgatadagen, dina synder. Och tror du det så är du salig. Fullkomnat, sade han till slut, så strök han hela skulden ut. Den detta tror är salig. Det var resultatet på hans arbete och hans möda. Lösepenningen. Jag tror att ni har det ordet också på norskan. Ungefär. Lösepenningen. Varmed han löste oss. Det var hans eget blod. Jesu Kristi, Guds sons blod. Om vi undrar över hur det kunde ske så mycket den där dagen där på Golgata, så ska vi komma ihåg att det beror på blodet. Blodets värde. Om vi skulle haft straffet över oss, skulle vi lidit i evighet och evighet. Men han som är en mästare till att frälsa, han kunde på en enda dag lida detta straffet, därför att blodet var av ett sådant värde inför Gud. Och det var Guds eget blod, säger skriften. Gudablodet. Därför hade det ett sådant värde. Ofattbart för oss. Men Herren har själv sagt det. Och så får vi ha det så för våra egna hjärtan och samveten, att vi får vara bestrukna med det blodet. Och då säger Herren, när jag ser blodet ska jag gå förbi. Om det är så att vi har vår tröst, vår salighet och vårt allt i det runna blodet, i Jesu Kristi, Guds sons blod, som renar ifrån all synd, då säger Herren, då ska jag gå förbi. Det är ju det som påsk betyder. Gå förbi. Skona. Som han skonade där, den där natten i Egypten, när modängeln slog allt förstfött i Egypten. Men det blodet var struket på dörrposterna och det övre dörrträd. Där gick han förbi. Och de gamle brukar tala om blodets murar som skyddar. Det är viktigt att vara omgärdad av blodets murar. Och så själva beviset för att alla synder verkligen är utplånade, förlåtna och utstrukna i vår frälsares blod. Det är ju vår frälsares uppståndelse ifrån de döda. Och vidare upphöjelsen på Faderns högra hand i höjden. Det är själva garantin för att vi nu har i himmelen en nådig och försonad fader. I Jesu namn har vi tillträde till Fadern. Och han är vår överste präst som manar gott för oss. Därför står det att var och en som åkallar hans namn skall bli frälst. Herrens namn skall bli frälst. Och kommer vi till den frågan som en gång Martin Luther ställde sig: hur ska jag finna en nådig Gud? Och är svaret på den frågan: i Kristus Jesus. Där är Gud försonad. Där är han nådig. Så att var och en som tar sin tillflykt till honom, var och en som åkallar Herrens namn, skall bli frälst. Vi vill avsluta med några verser ifrån en sång. Där det står: just som jag är, ej med ett strå av egen grund att bygga på, blott på den grund att du för mig har dött och själv oss bjöd till dig, jag kommer, o Guds lam. Just som jag är, förrän jag har förmått vad evigt fruktlöst var, att från en fläck mig göra ren, till dig vars blodet gör allen, jag kommer, o Guds lam. Just som jag är i denna stund, så kall och död och ond i grund, att finna allt som fattas mig i saligt överflöd hos dig, jag kommer, o Guds lam. Just som jag är, fastän jag ej har ständigt ljuva känslor, nej, fastän jag jagas på min stig av stormar i och utom mig, jag kommer, o Guds lam. Ja, det är så vi får komma, precis som vi är, till vår frälsare, till Guds lam som borttager världens synd. Bland ogärningsmän blev han räknad. Och vi tar de orden med oss ifrån den här stunden och denna dagen. Han blev en av oss och blev lydig in till döden, ja, in till korsets död. Amen. Ja, vi tackar dig, vår frälsare, för att detta gällde oss alla, precis alla. Vi som är samlade här, men också alla de andra som inte är innanför dessa väggar denna stund. Alla här som bor på denna plats, i våra nordiska länder, ja, hela mänskligheten, allesammans var med i det stora köpet, och alla är återlösta. Hjälp oss då, Herre, också att vi må vara mer villiga till att gå ut och förkunna detta för människorna, att tala om detta, att det är återlösta, friköpta med Jesu dyra blod. Och de behöver inte gå förlorade på grund av sina synder. Herre, sprid detta ut ännu i denna sena tid, så att den nya sången börjar sjungas av allt fler om honom som har löst oss ifrån våra synder med sitt blod och som ska sjungas i himmelen. Välsigna oss, Herre, också i fortsättningen av dessa mötesdagar, om du låter oss samlas. Och sänd människor inom ordets hörhåll, och kom med din gode heliga ande och var med och välsigna. I Jesu namn. Amen.